Välkomna till God Ton, en podcast med mig, Per Lindgren.
Och Hanif Bali.
Hur är läget?
Det är bra.
Du är nyfriserad.
Ja, tack.
Både skägget och garnet, eller vad heter det?
Exakt.
Barret.
Jag har sommar kortat ner det rejält nu.
Ah, okay.
Ja, okej. Och så ska jag till Japan, som är ett oerhört rasistiskt land.
Ja, så därför har en slags alt-right-frilla.
Exakt. För att gå hem.
Smälta in i mängden. men det är snyggt.
Ja, jag planerar att åka tunnelbana direkt när jag kommer fram. För att bli japan.
just det. Det var ju det som
så
var...
Att, så att jag inte
blir assimileras.
På krokan där.
Ja, det är säsongsavslutning.
Ja, hur känns det?
Ja, alltså det är ju ostrategiskt som fan. Vi borde ju egentligen fortsätta. Jag såg någon, så här, någon mätning på att poddlyssnandet går upp med, jag tror det var så här, mellan 20-30% över sommaren liksom.
Absolut, men är det inte så att folk vill hinna lyssna i kapp då? Blir det inte ett så här omöjligt projekt att lyssna i kapp om man konstant producerar liksom ett...
Där har du vinkeln, perfekt. Vi gör alltså lyssnarna en tjänst genom att inte producera nytt över sommaren. Spread the word till alla vänner och bekanta. Nu har ni chansen att lyssna i kapp. Liksom.
Men det vore ju kul att få höra vilket som är favoritavsnittet. För det var en vän som hörde av sig till mig och sa, men du, jag tycker er podd är så himla bra och jag rekommenderade mina föräldrar att lyssna. Och exakt när de sätter på det avsnittet så är det avsnittet Per pratar 40 minuter om fotboll. de har liksom inget intresse av. Och jag försökte ju rädda dig, jag försökte ju säga att ja, men det var ju inte bara fotboll, det var ju liksom, det var ju ett större och bla bla. Det gick inte.
Nej.
Och då undrar man ju liksom, vad är favoritavsnittet? Vem skulle de, alltså vad skulle de rekommendera? Vilket är det perfekta avsnittet vi har
men gjort? Det är väl just det som är grejen, alltså att det där beror ju på vem som är lyssnaren. Alltså för kollar man på just det segmentet exempelvis, så är det vissa av våra lyssnare som är fotbollsintresserade som har hört av sig bara, det här var det bästa. Mm. Och sen så är det vissa som har hört av sig bara, ja men alltså det här var det tråkigaste någonsin. Ni borde bara lägga ner skiten liksom. Ja. Och jag tror att det är lite så överlag. Alltså att man har sina liksom favorittyper av segment.
Ja.
Och, ja, men, och jag tänker ju rätt mycket att jag vill ju ha en bredd i det vi pratar om. Alltså jag vill inte bara att det ska bli nischat, men hur fan jag än vrider och vänder på det så blir det att vi pratar ju väldigt mycket politik liksom, men det är väl bara för att vi är intresserade av det liksom. Ja, inte kommer runt.
Ja, det är det väl.
Men nu tänkte jag prata lite om public service för ovanlighetens skull.
Oh, jävlar.
Det är väl typ tvåa på listan. Identitetspolitik kan man väl klämma in ibland också. Jo, men det här Myndigheten för press, radio och tv, vet du vad det är? Det måste du veta.
Nej, faktiskt inte.
Nej, okej. Okay. Men inom den myndigheten så finns det granskningsnämnden för radio och tv. Och den brukar bara kallas för granskningsnämnden.
Mm.
Och det är ett självständigt beslutande organ som prövar innehållet i radio och tv. Och liksom, alltså att man följer reglerna som finns för sändningarna och sådär. Och så de här prövningarna, de initieras antingen då genom att tittare eller lyssnare anmäler ett program som man tycker på något sätt bryter mot reglerna. Eller så kan nämnden på eget initiativ då granska innehållet. Och sen så prövas det då av den här nämnden, och nämnden består av en samling rätt tunga pjäser. De har en ordförande som är justitierådet Dag Mattsson. Alltså ett justitieråd är ju då alltså domare i högsta domstolen. Och häromdagen så presenterade Näringslivets medieinstitut en granskning över de senaste 50 fällningarna för partiskhet som granskningsnämnden hade gjort då. Och de här fällningarna, de löper över en tidsperiod mellan 2012 till 2019. Och då kan det vara olika typer av partiskhet som förekommer. Det kan handla om personkonflikter och företagskonflikter, eller så kan det handla då om politik. I de fall det har handlat då om politik, vilket är 16 fall, så har man sen placerat in de här på liksom en matris mellan dels då politisk höger- och vänsterskala, dels Gal-Tann-skala. Och för de som inte vet vad Gal-Tann är, så är Gal står för grön alternativ libertär eller frihetlig, och Tann står för traditionell, auktoritär och nationalistisk. Och i fråga om då höger- och vänsterskalan så har man egentligen inte funnit så jättemycket, utan Det var en fällning som handlade om ekonomisk vänstervridning och man hittade ingen fällning som handlade om ekonomisk högervridning. Men när man tittade på Galtan så fann man att nästan samtliga fall där SVT och Sveriges Radio fälldes så var det för en vinkling som var typiskt för gall och inget fall där det var en typisk tandvridning. Och det här uppmärksammades i programmet Medierna där man bjöd in rapportförfattaren för att prata om det här och så var det tänkt att någon från SVT skulle komma och diskutera det här, men det blev inte riktigt så. Vi kan lyssna bara på ett stycke på vad som sades.
Vi har försökt såklart att få någon från SVT att vara med här i studion idag, men vi har tyvärr inte lyckats med det. Programdirektör Jan Helin, han meddelade sent igår kväll att han inte ens vill svara på frågor över telefon. Men jag tänkte att vi kan lyssna på hur det lät när han 2017 pratade om Galtan. Det här när han medverkade i fredagsintervjun från Kvartal. Och han kallade då det här för en av de viktigaste utforskningsområdena för public service framöver.
Vi är vana vid att hantera vänster och höger. Vi är inte vana vid att hantera Galtan. Till det kommer komplexiteten att hela det journalistiska uppdraget, historiskt, Tan är ju inte en ny idé. Alltså, Tan är ju de idéer som när journalistiken växer fram på 1700-talet och 1800-talet var de förhärskande idéerna. Och journalistiken blir väldigt tydligt i historien en del av det vi idag skulle kalla gall. Och det komplicerar saken ytterligare.
Verkligen.
Finns det ens en journalistisk metod att hantera den här konflikten? Eller är journalistiken så att säga en del av tron på en liberal demokrati? Och när du då får en politisk rörelse som ifrågasätter den liberala demokratin med väldigt auktoritärt och nationalistiskt program, hur ser journalistiken ut i en sån värld?
Och alltså så här, jag kan väl börja med att säga det angående då det här näringslivets medieinstitut, att det är ingen myndighet eller något sånt där, utan det här är finansierat av stiftelsen Fritt Näringsliv som då har bildats av Svensk Näringsliv tillsammans med Näringslivets fond. Så här, bara så att det är sagt, liksom, så det finns väl någon slags höger bias i det. Men likförbannat, de här frågorna, alltså om ifall public service är höger eller vänster och ifall de är gall eller tann och sådär, det är ju rätt brännande frågor. Och jag gör några reflektioner när jag lyssnar på Jan Helin. Dels så tänker jag på den här totala avsaknaden av sjukdomsinsikt som finns dels inom vänstern och dels inom public service kring de här frågorna. Det menar jag är det största hotet mot public service fortlevnad. Det är alltså inte att människor på högerkanten vill lägga ner public service som är det största hotet mot public service. Det är public service som är största hotet mot public service. Alltså public service ger ju dem rätt. Att Jan Helin inte bemödar sig att dyka upp hos medierna eller åtminstone skicka någon högt uppsatt chef eller ens svara på telefon, det visar ju på den här totala nonchalansen han och public service har inför de här frågorna och det här ämnet. Och det ger ju liksom, det agerandet ger ju kritikerna rätt. Om man då hatar public service så blir man ju asglad över att Jan Helin står och liksom slår ut på nians hål på Brohof istället för att vara i studion. Och min andra reflektion är kring Jan Helins resonemang om Galtan. Alltså, på tanddelen av skalan hittar man i svensk kontext Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Och vissa gör gällande att även Moderaterna trillar över på tanddelen. Men jag skulle säga att de flesta placerar Moderaterna precis på gränsen mellan gall och tand. Och vad Jan Helin gör är att ställa upp ett motsatsförhållande mellan å ena sidan de som befinner sig på tanddelen av skalan, vilket alltså då är SD och KD och enligt vissa även M, och å andra sidan de som är för den liberala demokratin, vilket då är enligt honom journalisterna.
What the fuck?
Ja, och kring detta problem då som Jan har identifierat så ser han inga lösningar. Han funderar över om det överhuvudtaget finns en journalistisk metod för att hantera den här situationen. Och jag måste säga att jag delar hans uppgivenhet, men jag delar inte hans analys. Alltså, jag känner mig fullkomligt uppgiven över att SVTs programdirektör, han placerar hela den svenska journalistkåren på gallsidan av skalan och legitimerar deras bias med ett historiskt resonemang snarare än att se problemet med att människor på tanddelen av skalan inte överhuvudtaget blir sedda, hörda eller representerade av public service. Och för ett jävla tag sedan i avsnitt 13 av vår podd, då tog jag upp en undersökning från SIFO där man tittade på varför röstar man på SD. Jag tänkte upprepa vad jag sa då, inte för att jag då sa något jätteklokt eller sådär, utan för att slutsatserna i den undersökningen, de skjuter rakt in i den här kontexten också. Vad SIFO kom fram till i den där undersökningen var att SD-väljare skiljer sig på flera punkter från övriga väljare. I mycket lägre utsträckning upplever de att politiker lyssnar, att de får valuta för skatterna och att de är respekterade av samhället. Och slutsatsen var att invandringsfrågan, det har blivit en symbol för att fokus och resurser som har använts till andra än mig själv. Så alltså, om man då tänker att man har den känslan, att samhället inte respekterar en, att resurser läggs på saker som inte kommer en själv till del och ingen lyssnar på en, hur reagerar man då när en av de högsta cheferna inom public service helt öppet kommer med budskapet så här: nej, men det är inte så konstigt att du inte blir hörd, för du är ju på tanddelen av skalan och alla journalister är på galldelen av skalan liksom. Så betalar nu 8 miljarder för att finansiera vårt viktiga arbete här. Och det här problematiken, det ser inte människorna på vänsterkanten och det ser inte människorna inom public service. Och den blindheten för problematiken har potential att döda public service.
Men alltså, är det inte lite konstigt, för själva narrativet är ju alltså att det inte existerar tandmedier utanför Sverige. Alltså, det finns det ju. Det finns till och med public service i andra länder som lyckas ha både och. Men i Sverige så klarar man endast liksom, klarar journalisthögskolan bara av liksom att trycka ur sig gallstudenter och galljournalister. Och sen så när vi säger att de har en bias så blir de förnärmade.
Ja, och då blir det så här historiskt, men hur ska vi ens förhålla oss till det här? Naturligtvis är vi gall. Det är ju liksom det enda rimliga. Ja. Ja, men va?
Varför alltså, är det det? Varför, i så många andra länder har man en press som är höger.
Mm.
I så många andra länder har man redaktionell press som är höger. Mm. TV som är höger. Mm. Som är traditionalistisk eller nationalistisk eller och så vidare. Det finns jättemånga sådana.
Ja, det är makalöst. Och jag läste också vidare nu. Jan Helin skrev i Svenska Dagbladet tillsammans med Lena Glaser, och hon är chef för interaktivt utbud på SVT. Och de menar då att journalistiken, den genomgår en historisk förändring idag, och den är driven av tre fundamentala rörelser. Dels så handlar det om att innehållet förut gick via en redaktörsval, men idag så styrs det av algoritmer som räknar ut vad vi intresseras av och vad vi reagerar på och sådär. Och dels så handlar det om att enskilda aktörer idag kan ha samma räckvidd som stora mediehus och, i och med sociala medier. Men de här enskilda aktörerna har ju inga ansvariga utgivare, vilket skapar en del problem och sådär. Och det är... Ja, det håller jag med om. Liksom, det är väl mer av ett konstaterande. Men sen så en tredje fundamental rörelse då som påverkar journalistiken enligt Jan Helin och Lena Glaser. Så här skriver de. Ett nytt paradigm som ifrågasätter värdet av oberoende journalistik och sanningskriterier överhuvudtaget. Det faktabaserade berättandet med ambitionen att söka sanning ifrågasätts. Denna politiska rörelse tar sig likartade uttryck i hela västvärlden just nu och har börjat med att utnämna oberoende medier till oppositionsparti. Den blir just nu allt tydligare inriktad mot att ifrågasätta vetenskap och forskning. Alltså, jag tycker att de här raderna är så talande för hur man inom public service ser på kritiken som riktas mot dem. Alltså, hela inlägget bara osar av oförståelse. Det är så oerhört tydligt att de befinner sig i en bubbla utan kontakt med omvärlden. Alltså, de nämner tre fundamentala rörelser som påverkar journalistiken, där detta då ska vara en. Upplever du att det finns en utbredd rörelse inom Sverige som alltså ifrågasätter faktabaserat berättande med ambitionen att söka sanningen?
Alltså, det här är alltså, apropå gall då, om vi ska ta gallsidan, så är alltså hela den postmoderna liksom, diskursen är ju på gallsidan. Mm. Det är de som ifrågasätter att det ens existerar en sanning. Mm. Det är de som påstår att allting bara är narrativ. Det är de som påstår att allting är socialt konstruerat. Mm. Och förhandlas fram via liksom, retorisk makt. Mm. Det är inte högern som gör det.
Nej.
Och ändå så är anklagelsen då är att så här, ja, håller du inte med mig, håller du inte med min liksom, journalistiska modell och min bias, då är alltså du en klimatförnekande, vetenskapsförnekande sanningsförnekare. Mm. Alltså, det här är ju, det är ju, det är ju religiöst. Mm. Det är ju liksom, ja, antingen så är du på kyrkans sida eller så förnekar du Gud.
Precis.
Och det är ju, finns det ju liksom tydliga straff på, liksom.
Alltså jag, när jag läser på det här så tänker jag så här, alltså, det handlar inte om att folk är trötta på jakten på sanning eller fakta. Vad det handlar om är att folk är trötta på färgade vänsterjournalister som tror sig söka sanning, men de är blinda för sin egen bias.
Ja.
Det är det som är grejen.
Och här är ju problemet också, för att så här, du går och tränar bort bias. Mm. Alltså, det finns ju den här idén om subconscious bias. Mm. Alltså det, och den har ju i stor utsträckning blivit debunkad. Folk har inte en omedveten bias. Mm. Folk har en bias. Mm. Och sen kan man välja att tänka på den och försöka liksom kompensera för det.
Fan vad intressant.
Men det här, det har ju funnits den här idén om att så här, ja, men att folk, till exempel när man visar, ja, men, polisens reaktion gentemot svarta och vita, och då har ju teorin varit att, ja, men när vi försöker mäta sån här bias och fråga dem vad de tycker och så, så lyckas man inte hitta det ibland. Mm. Men du lyckas, då pratar man om subconscious bias, alltså det är omedveten bias. Och den har ju i stor utsträckning, den teorin, blivit inte bara debunked, utan också visat att folk skickar ju folk på sensitivity training och massa sådana saker för att komma åt då de här biasen. Så då ingen av det där funkar heller. Mm. Däremot, om folk är medvetna om sitt aktiva bias, mm, alltså sitt medvetna bias, mm, och reflekterar över det, så kan folk föreställa sig hur någon annan tänker och sen försöka göra ett rimligt liksom, medelväg däremellan. Och det är här jag märker en konstig grej inom public service, nämligen att de har ju gått från att tänka, eller jag vet inte om de någonsin, men de har ju, de är, och det pratade ju Jens Gahnman om när han var här också. Han har nämligen gått från att säga, ja, men sure, vi alla har en bias här, nu ska vi försöka göra det här någorlunda rättvist.
Just det.
Till att bara, vi har ju en jävla bias.
Precis.
Fan snackar du om? Mm. Vi är ju fan, vi är objektiviteten själv. Fuck you. Mm. Det är verkligen reaktionen. Och sen så man säger så här, nej, men det är klart du har bias. Här är fakta. Fuck you och käften, du vetenskapsförnekande, högerextrem, liksom, alt-rightare. That's it. Det är retoriken.
Men jag tycker att allting blir supersnurrigt när jag försöker hänga med i Helins linje här. För det är ju verkligen då att, så att säga, i andra sammanhang så är det så här, nej, vi är inte vänster eller på det ena eller andra sättet. Vi är absolut inte, vi är inte bias på något sätt, liksom. Och sen så bara så här, i den här intervjun då, så säger han liksom, nej, men naturligtvis är vi bias. det är ju den historiska förklaringen till det, liksom. Och det går inte att komma runt det. Varför fan kan man bara förlika sig med det förhållningssättet?
Men hur kan man då kalla sig för objektiv?
Nej, jag tror inte ens de, jag tror, om man ska märka ord, jag tror de kallas för oberoende.
Jaha, oberoende,
ja,
då.
Ja, men ja,
hur är man oberoende om alla är gall?
Ja, jag vet inte det. Det är en jävla intressant fråga. Och det är ju, men det är ju det här som är så jävla knasigt. De får ju på något sätt välja linje. Alltså, är de bias eller inte? Mm. Och är det ett problem eller inte?
Mm. Men om de säger så här, vi har ingen bias, det är inget problem. Mm. Om de drar den linjen, då måste de ju bemöta den här rapporten.
Ja, och det behagar ju inte han göra.
Och det här är ju det intressanta när, för det har ju också varit konfliktlinjen gentemot SVT, och de har vägrat ta in, och de säger så här, nej, det är jämnt här, höger och vänster. Alla har blivit liksom lika behandlade. Men i val av frågor så är det ju, det är ju därför det är intressant att de tar in Galtan i den här rapporten. För i val av frågor är det alldeles uppenbart att pitchen är åt ett visst håll. Mm. Och det som jag älskar är att det är ju en folkpartist som har skrivit den här rapporten. Mm. Så ingen kan ju ens ifrågasätta att det här liksom, att den skulle på något sätt vara ondskefullt, högerextremt liksom bias i sig. För det är en folkpartist liksom som kandiderade, han kandiderade till Europaparlamentet på bildning och kultur. Och hans viktiga frågor. Han ville sitta i kulturutskottet.
Det är fint.
Och han tror att det var språkbildning och kultur som skulle binda ihop Europa. Liksom. Och han har gjort den här undersökningen.
Det är det mest folkpartistiska jag har hört.
Ja, exakt. Och han har kommit fram till att säga, nej, men ni blir bara fällda åt liksom gallhållet. Mm. Det är aldrig så att ni tog en auktoritär eller traditionell hållning i någonting.
Nej.
Men det är... och det är här jag tycker... Problemet blir ju lite när du träffar den här äldre generationens höger, vars konfliktlinje, särskilt inte inom politiken, vars det hela den här galtanskalan, den konfliktlinjen är, de resonerar inte kring det. För hela deras konfliktlinje och världsuppfattning bygger på en höger-vänsterskala där det är liksom staten mot individen, that's it. Det är den enda konfliktlinjen som existerar.
Precis.
Och så fort du börjar röra dig liksom i en annan dimension så är de helt vilsna. Det är därför de kan då köpa så att nej, men SVT är neutralt. Eller SVT, ja, men de gör ju fel ibland så där, men de försöker vara det. Men det är alldeles uppenbart för den som kanske har en politisk hållning mer på just att söka sina politiska konflikter på galtanskalan, att det är alldeles uppenbart att kulturellt så är SVT bara åt helvete åt vänster.
Amen.
Har du hängt med det stora rabaldret i någon sociala medier på sistone? Jag ställer den här frågan varje gång. Och du hänger inte med.
Ja, men vad fan. Vadå, det beror ju på... Det där låter som att du är 700 år gammal. Det stora rabaldret inom sociala medier. Ja, vadå, jag har bråkat med Joel Stade från statsrådsberedningen om Strandhäll-ärendet. Det är det stora rabaldret från min jävla horisont.
Det är så jävla kul det där tjänstemanna-twitter.
Ja, men det är så oerhört ointressant för alla förutom de två som bråkar med varandra.
Exakt, och det är en blodsport alla kan logga in och titta på ibland. Det är så här, oändliga trådar med bara tjänstemän från olika regeringsalternativ som psykar varandra.
Ja.
Och ingen kan gå för långt för de är tjänstemän också. Så det är ganska intressant att se de här. Det är en sport i sig med de här små pikarna i varandra.
Mm.
Det som har hänt är att Ivar Arpi är tillbaka.
Ja, och han är utan skägg.
Ja.
Alltså han är typ synkat det här. Okej, operation barbershop.
Exakt. Det här, Ivar Arpi kom tillbaka och införde operation barbershop. Och det var att han började prata om lite om demografi.
Mm.
Och det är ju ganska kul, för jag är också särskilt intresserad, eller har börjat gräva ner mig i demografiska frågor på sistone. Och han pratade delvis om att det är inte att Joakim Rist har släppt en rapport.
Just det.
Och Joakim Rist har släppt en rapport där han då räknat på invandringen och sånt och sagt att ja, det kostar, men så här, vi är skitrika, vi har råd, säger han. Även om det låter lite konstigt med tanke på alla de här SKL-varningar om att vi inte har råd med någonting för tillfället, så säger han att så här, i det stora hela är det inte jättemycket pengar, påstår han. Och han räknar väl, jag tror han sist räknade med ungefär 80 000 per skalle kostar man varje år för migrant man tar in.
Vad har du på dig nu?
Vadå?
Ja, men hur mycket pengar har du?
Ja, jag ligger i underskott. Jag ligger i gravt underskott. Men
80 000 låter ändå som kaffepengar, eller?
Per person?
Ja, det är ändå ganska mycket pengar.
Ja, det är det.
Mm.
Det är ganska mycket pengar för staten att gå back på.
Mm.
En ganska bred grupp människor.
Ja.
Hur som helst så i totalen blir det ganska mycket pengar. Det är 1% av BNP ungefär.
Ja.
Och 1% av BNP är en ganska stor satsning om man skulle göra för staten. Alltså, vi skulle kunna finansiera polisen exempelvis. Fördubbla finansiering av polisen och öka rejält med försvaret och massor av sådana saker. Och sen så finns det ju andra externa kostnader som man inte räknat på. Till exempel, vi har polisbrist för tillfället. Det kostar ju samhället jättemycket. Det kan man ju inte kvantifiera. Men vi hade ju inte haft polisbrist om vi inte hade haft migration, exempelvis. Då hade Sverige faktiskt att vi hade haft ungefär lika många poliser som per capita som tidigare. Mm. Och medan nu har vi en minskad andel poliser per capita. Hur som helst så dan ju upp det här också om att ja, men det handlar ju inte heller bara om ekonomi. Och det här tar Joakim Brist upp själv i rapporten, nämligen att det handlar ju också om kontroll. Människor känner inte att politiken har kontroll. Och kontroll är viktigt.
Kontroll i vilken bemärkelse?
Vilka och hur många och vad som
ja,
kommer
nej, precis.
Hit.
Liksom. Mm.
Och den insikten skapar ju självklart liksom, oro. Och han försöker förklara hur det kommer sig att opinionen vänt eller många rör sig mot Sverigedemokraterna. Mm. Och varför den här frågan har blivit mer aktuell. Och här kommer kritiken som Ivar Arpi riktade mot Joakim Rist var nämligen att han underskattar ju då demografins effekt, nämligen att när du åker ut till en medelstor eller liten stad nu för tiden så ser det väldigt annorlunda ut, nämligen att det är inte helt svenskt längre, eller liksom demografin ser annorlunda ut. Det är en ganska stor andel av befolkningen som uppenbart ser och ser annorlunda ut, och inte bara till utseende utan tillhör en kulturellt egen grupp, annan grupp än svenskar. Och det påverkar ju självklart människor att rösta på Sverigedemokraterna.
Hur då? Utveckla det.
Nej, men om du känner att att liksom ett område du bor i som är där alla är liksom svenskar, och de invandrare som finns är kanske assimilerade svenskar.
Mm.
Och sen kommer en stor influx av migranter som behåller sin egen kultur, och klär sig på sitt sätt och äter sin mat och beter sig på sitt sätt och pratar sitt språk. Det är klart att det kommer skapa mycket större slitningar än om det dyker upp 10 bostadsrättsbosnier. Liksom.
Ja, visst.
Det är vad man konstaterar.
Mm.
Och Ivar Arpi gör en faktiskt väldigt bra argumentation om varför det är varför det handlar om demografi. It's about demography, stupid. Var titeln. Och det här fick ju självklart då DN och Aftonbladet Kultur att reagera. Det här ansågs ju vara ett rasargument.
Ja,
såklart. Så du går runt i stan och du ser blattarna och du blir orolig. Liksom, för att de har svart hår och de är inte blonda och blåögda. Men det jag tyckte var intressant som Ivar Arpi kontrade med var ju att men ni alla själva hyllar ju det här. Ni går runt och bara så här, Sverige har förändrats. Nu för tiden när man är ute på stan då säger man jalla jalla till en taxichaufför som inte ens kunde prata med mig. Och alla sådana här fina exempel på midsommar man drar om att nu är mångfalden här och det är annorlunda och det är bara älska det eller inte, eller liksom ta och dö. Den beskrivs ju, ingen beskriver den som rasistisk.
Nej.
Utan om du bara är positiv till det, då
just
är det fint.
Just det.
Och här är det märkliga för att men uppenbart är det ju ganska många som inte kommer vara positiva till liksom, en etnokulturell enklavisering av samhället. Det är ju ganska självklart att det är en ganska stor andel av befolkningen som inte tycker att det är fint. Och sättet man tar reda på det är ju exempelvis att de första som flyttar ifrån ett område när den börjar bli etnokulturellt liksom annorlunda är ju just de här pursvenska latteliberalerna som älskar invandring.
Mm.
Det här finns det ju forskning på.
Är det det som kallas för white flight?
White flight. Och det är ju därför liksom Stockholms innerstad är helsvenskt och de invandrare som finns där är purassimilerade.
Mm.
That's it. Det är inga Adidas-grabbar som bor inne i stan. Och då kan man säga, men det här handlar om ekonomi. Att de inte gör det. Ja, delvis. Absolut. Men det här är ju grejen. Att svenskar anställer ju inte Adidas-riddare som inte är kulturellt assimilerade i högbetalda jobb. Det är någonting man avkräver människor på svenska arbetsmarknaden. Man avkräver kulturell assimilation. Och folk klarar av att kulturellt assimilera sig när de är högutbildade och högpresterande. Det är väldigt svårt för alla kan inte göra det.
Men alltså, får jag bara stanna 2 sekunder? Är det verkligen så att man avkräver människor att vara kulturellt assimilerade? Jag tänker bara så här, jag har en del kompisar som jobbar på H&M. Och ja. De pratar om så här, ja nej men det är ganska rimliga arbetstider och sådär, folk går liksom det och det klockslaget så lämnar alla kontoret. Och sen så bara la en av dem till bara, ja, förutom IT då, som består av typ 100% indier som, står, ja. Som jobbar dygnet runt liksom.
IT är det stora undantaget, för man skiter i vad IT är. Man skiter i IT. IT är skitlätt då, för de ska programmera, de ska inte... Man ska socialt interagera.
Nej, men du fattar vad jag menar. Det, ja. Där, de, vi hade ett längre samtal om det sen. De är ju inte kulturellt assimilerade.
Nej, inte alls. Nej. Inte alls. IT är en ganska bra exempel på det. Mm. Där, men det är också på grund av rent behov. Mm. Alltså man måste ha dem.
Jaja,
så men hade man haft valet att ta någon som är då av indisk eller till och med indier född i Sverige med hel svensk kultur liksom.
Mm.
Assimilerad här. Vem tror du ett företag hade valt?
Jag vet inte.
Ja, de hade ju valt den svenska såklart. Alltså den svenska indien. För det handlar ju inte om rasism, det handlar ju om att det är mycket lättare att kommunicera och arbetsleda någon som delar samma kultur som dig.
Så är det. Men visst, jag köper det. Så, det är väl lite på det här temat som vi har pratat om tidigare, även kring umgänge. Alltså, umgänge överlag.
Mm.
Att, alltså att man blir vän med folk som är snarlika en själv ungefär. Ja.
Och här finns det ju, det är ju alltid kul att ringa till exempel, när jag ringer till Volkswagen Stockholm. Så hör man så här, ja hallå, det är Volkswagen Stockholm, kan jag hjälpa till med något? Bara, ja men jag undrar om ni har tid i det här. Och sen så lägger de bara absolut en sekund. Så lägger de, kom igen, när ska du, förstår du? De här kameleonterna som klarar av att göra båda två.
Mm.
Då är det liksom den här som är liksom, kan snacka orten med grabbarna på, i garaget och också ta kundrelationer och så.
Då är det en styrka.
Det är en extrem styrka att kunna göra det båda två. Men det är liksom, det är besides the point. Det är ganska uppenbart för allmänheten
då,
när det blir en annorlunda kultur i sin omgivning blir dominant.
Mm.
Och folk, och det här finns det ganska mycket forskning om, folk blir mer tribalistiska när de uppfattar att en annan grupp inskränker på så att säga deras levnadsutrymme.
Mm.
Det kanske man inte får använda det ordet.
Nej, men jag förstår vad du menar. Ja.
Och då finns det ju en ganska stor andel av det som kanske inte är legitimt. Alltså att det är bara en reptilreflex.
Mm.
Men det kan ju också finnas en ganska stor andel som är legitimt. Ta Malmö. Malmö är ett väldigt bra exempel på där gruppen som liksom influxen blev för stor. Du fick white flight och sen har den enklaviseringen lett till att delar av Malmö är inte svenskt.
Nej.
Det är inte svenskt. Alltså inte ens invandrarna kallar det för svenskt.
Nej.
Och här blir det intressanta för att i konflikten då, vilka det är som tar konflikt då gentemot Ivar Arpi, är i stor utsträckning två grupper. Det är den purvita liberal liksom gallfolket som tycker att han, det är problematisk ton och rasism och så, och pratar om demografi när det kommer till invandring. Och den andra gruppen är ju de här bostadsrättsföreningsbosnierna.
Mm.
Som då blir proxykränkta för att, så här, va? Tycker du att det är för många av oss för vi har en annan hårfärg?
Mm.
Och det här är konstigt, för du pratar om liksom, du håller på att prata om en enklaviserad grupp människor som inte pratar vårt språk, som inte delar vår kultur, våra kulturella referensramar, som reproducerar sig bara med varandra. Alltså vad heter man? Interracial marriage, om man ska kalla det, i Sverige har ju minskat med tiden. De borde ju öka rimligtvis. De har minskat med tiden. Men de har sin egen språk, sin egen kultur, sin egen religion. Så det är det man håller på att prata om som har förändrat Sverige i stor utsträckning väldigt mycket de senaste åren. För tidigare var det koncentrerat i storstädernas förorter. Och nu har det spridit sig, särskilt efter den här migrationsvågen som var, ut i de mindre städerna. Så det är liksom, det är det man pratar om. Och så dyker det upp den här som den här negra från Svenska Dagbladet.
Det får man inte säga längre.
Men hon heter så. Hon heter, vad heter hon? Negra Efendic heter hon. Hon är reporter på Svenska Dagbladet. Mm. Och hon är den liksom första att bli så här, proxykränkt. Hon och Kenan Hubble på Sydsvenskan. De är de två journalisterna som är de första att bli kränkta. Och sen så lägger hon ju självklart upp. Hon jobbar ju då på Svenska Dagbladet. Är alltså kollega med Ivar Arpi. Mm. Lägger upp en bild på sig själv och någon kollega, Adrian Sadikovic. Mm-hmm. Och skriver så här: förändrar Svenska Dagbladets demografi inifrån. Snart är vår granskning ute. Mm. Och utan Itch stannar Sverige. Fattar du? Alltså att de båda heter Itch i efternamn.
Just det.
Den här kvinnan, alltså superassimilerade bostadsrättsbosnier som bor, är gift tillsammans med en pursvensk blond man boendes i det gettobefriade Solna.
Mm.
I ett område också som är pursvenskt.
Mm.
Den mest assimilerade gruppen som finns, det är den som väljer att ta illa upp för att Ivar Arpi konstaterar att det finns en annan, en kulturell annan grupp som människor reagerar på.
Mm.
Det är inte dig. Det handlar inte om dig, negra. Det handlar inte om dig. Och det är inte du som är heller problemet. Det är inte de hyperassimilerade invandrarna som är det som är invandringens baksida. That's the good part. Det är russinen i kakan, liksom.
Mm.
Det är ju så himla märkligt att varje gång man då reagerar på extrema effekter av migration eller av segregation och liksom etnisk enklavisering, så dyker de här pick me up liksom proxykränkta hyperassimilerade invandrarna upp och bara: men jag då? Men det handlar inte om dig. Den här bostadsrättsbosniska stereotypen är mer liksom tillförlitlig än den här hyperassimilerade, överassimilerade Iranien. Det är liksom, de här två grupperna är varandras totala jävla motsatser, och vi har pratat om det i podden förut. Och jag tycker det är så himla destruktivt för samtalet då man håller på, uppenbart alla förstår vad man pratar om, till och med invandrarna förstår, alltså de som är segregerade, de kallar sig själva inte för så här, om du definitivt ställer frågan rakt, är du svensk, så kommer deras reaktion i alla fall gentemot mig är så här: vadå, tror jag är Swahili eller?
Mm.
De identifierar inte sig själva som Swahili, alltså som svenskar.
Mm.
Om de inte gör det, så sitter några jävla liksom negra här och är proxykränkt för att någon säger så här, men de identifierar sig inte som svenskar och de är kulturellt inte svenskar. Och det man gjorde ju såklart för att klara av den här debatten är att få den att handla om utseende såklart. Men, vilka är det som är hotfulla i utseende? Känner du din kultur är hotad för att några är svarthåriga? Nej, det handlar inte om det. Men självklart spelar utseende också roll.
Mm.
Alltså, det är klart du signalerar din kulturella tillhörighet genom utseende. Och för då driver man av en, och invandrarmän upplevs som hotfulla. Nej, alltså en arab i tweed uppfattas noll som hotfull. Däremot om man liksom, en kvinna dyker upp i niqab, så uppfattas det lite, kanske inte hotfullt, men i alla fall kulturellt avvikande. Och det är det och därutöver, om du också enbart är så kulturellt särigen och enbart reproducerar inom din egna grupp, då kommer du ju aldrig heller spädas ut som det är liksom. Då kommer ni alltid se olika ut. Och det är ju så etniciteter funkar. En etnisk grupp är ju en grupp som bara reproducerar med sig själv. Och negrar riskerar ju inte ha det liksom, den risken, för hon har ju sin pursvenska man. Och
vadå, en etnisk grupp är en grupp som bara reproducerar med sig själv?
Ja, inte bara enbart, men främst reproducerar inom sig själv. Det är vad man definierar en etnicitet. Det är en grupp som reproducerar med sig själv.
Ja, okej.
Okay. Ja. Du liksom, den första iranien i Sverige som kom hit på 1600-talet, han är ju anfader till då Selma Lagerlöf och alla sånt, och hela släkten Sandelin. Men släkten Sandelin, har ju sedan 1600-talet främst reproducerat sig själva med andra svenskar. Mm. Så även om det finns iransk, så att säga, en iransk gen i det hela och bakgrund i släkten, i och med att den har reproducerat sig med svenskar, så har ju den, så att säga, genpoolen blivit svensk. Och det är de facto så det funkar. Och problemet blir när du har en hyperassimilerad grupp med invandrare som, eller det är inte ett problem, det är ju jättebra. Den kan, så att säga, både reproducera sig med andra invandrare men också med svenskar, för att den kulturellt identifierar sig som då svensk. Men om du har en grupp där det är helt otänkbart, och det här säger ju orten, människorna själva, gå in i den yngre generationens liksom, och de konversationer yngre människorna i orten har, så är de väldigt tydliga så här, där de skriver tydliga på sina profiler liksom, och så att så här, nej, men jag dejtar inte vita. Väldigt tydligt. Jag dejtar inte svenska, jag dejtar inte vita. Så det, förutom att det finns en viss segregerad kultur där man enbart gifter sig inom sin etniska grupp, så håller på att växa fram också en kreolkultur, en ny etnisk gruppering som är, ja, men också klassbunden, där man enbart reproducerar sig med varandra. Och det skapar distinkta skillnader i samhället. Det är så de olika grupperna i USA har konstruerats, exempelvis. Kommer man då som svensk från ett land som har varit etniskt homogent i hur många år som helst, och på sin höjd haft några valloner som hoppat in på liksom, det hundratal valloner på 1600-talet, och sen kommer in och känner att det här projektet har jag aldrig skrivit under. Jag har aldrig gett mitt godkännande till det här. Och jag känner att det här besluten tas över mitt huvud, och public service anser inte ens att det är ett problem. De anser att det inte ens går att bedriva en information eller liksom en granskning baserat på liksom deras syn. Men klart som fan de kommer rösta på Sverigedemokraterna. Vad fan tror man? Och då har DN, så Svenska Dagbladet, inte Svenska Dagbladet, DN och Aftonbladet Kultur då, deras svar är då alltså att höja tonläget och kalla de här människorna ännu mer för rasister. Har det varit en fungerande strategi hittills?
Nej, men det känns rätt i magen.
Och det är så jävla patetiskt. Och det här har vi ju pratat om. Alltså, ta de här liksom, Jens Liljestrand och dem. De känner ju inte invandrare. De har inga invandrarkompisar. De alla bor inne i stan med sina jävla folkpartistiska liksom, akademikergrannar. Och de invandrare de känner, det är liksom någon bostadsrättsbosnier på Svenska Dagbladet. That's it. Och så känner de sig så jävla hippa och mångkulturella. Och sen åker man ut till de mindre städer där liksom, ja, men plötsligt har 30-40% av staden blivit nyanlända. Det är klart att folk kommer rösta på Sverigedemokraterna där. Jag tycker det är bara så extremt ohederligt av samtliga aktörer. Och det visar ju på det här landet, det är som en liten snorunge. Det är inte så att du inte kan leka med invandring. Om invandringen är en leksak, det är klart att du kan hantera det på rätt sätt. Problemet är att Sverige är en jävla snorunge som inte har, liksom, som inte har den intellektuella kapaciteten att hantera en för komplex leksak. Det är som att köpa ett sån här avancerad Lego till en treåring. Den kommer bara köra upp skiten i näsan och så kommer den få annöd. Det är vad Sverige är.
Då borde Sverige kanske läsa på lite om Reggio Emilia-filosofin.
Vad är det?
Ja, men alltså så här, om jag börjar den här änden då. Alltså, har du hört om den här förskolan som har börjat bedriva forskning?
Nej.
Ja, men alltså, jag måste säga att jag är imponerad över hur de har funnit tiden till det. Alltså, de har kommit till rätt omskakande slutsatser som kommer få rätt, ja, men stora effekter på telekommarknaden eller på hela digitaliseringen kommer det få effekter. Och det trodde man kanske inte om fröknarna på Gläntan i Sätra utanför Stockholm, att de hade sån koll på fysik som de tydligen har. Så här är det. Strålsäkerhetsmyndigheten, de har mätt exponeringen av radiovågor i skolmiljö där trådlösa datornätverk används. Och vad mätningarna då visar är att exponeringen är extremt låg. Alltså den är lägre än en 100 000-del av vad som krävs för att kunna orsaka en säkerställd hälsopåverkan.
Okej.
Och på den här myndighetens hemsida så skriver man att det inte finns några vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med att exponeras för radiovågor från då trådlösa nätverk. Och det finns inga strålskyddsskäl för att undvika att installera eller använda sådana, vare sig då i skolor eller i hemmiljö eller då på en förskola. Världshälsoorganisationen WHO och även EU:s vetenskapliga kommitté, de är av exakt samma uppfattning. Och det finns även så här strålskyddsmyndigheter i andra länder som också har sina egna expertråd, och alla har dragit samma slutsats. Men förskolan Gläntan i Sätra, de har tagit ut en egen riktning. Så utanför den här förskolan då, så har man satt upp skyltar där det står No Wi-Fi. Ambitionen är då att på 6 månader göra den här förskolan strålningsfri. Och eftersom det inte finns något som helst stöd i forskning för att strålning skulle kunna vara farligt, så förutsätter jag att de här förskolelärarna har liksom börjat bedriva egen forskning och kommit fram då till att strålning trots allt är farligt. För varför i helvete annars ska man förbjuda wifi? Och de nöjer sig inte med wifi, utan tanken är att den här skolan ska bli kvitt strålning helt och hållet, så de förbjuder också mobiler. Och stjärnskottet bakom allt detta är då Göran Selvin. Han är initiativtagare till det här dårskapen. Och vad gör då Göran på den här förskolan? Jo, han är IT-ansvarig. Och jag undrar...
Fy fan, vilken kung. Han har alltså avskaffat sitt eget arbete.
Ja, och alltså jag undrar... Jag tänker, kan det inte vara så att han är så jävla trött på alla obegåvade frågor från förskolelärarna, så han bara såhär, nej, vet du vad, det är alltså livsfarligt med wifi. Så, ungarna dör, det vill du för fan inte ha ett barns liv på ditt samvete.
Så du får inte allt, alltså
ge mig mobilen. Ska vi stoppa den jävla
bruslådan. Vilken jävla kung.
Ja, ett geni.
Jag blir ju mailbombad.
Ja.
Av människor som skickar långa Word-dokument. Det är så här, red flag är ju när folk skickar Word-dokument. Och inte PDF-en. Utan bara ett Word-dokument som uppenbart har skrivits på genom åren.
Just
för det är olika typsnitt i olika delar av vet, så, olika färger. Det började som Word 94 och så har det blivit Word 97.
Det är den digitaliserade versionen av ett så här rum fyllt med tidningsutklipp med så här utpetade ögon och så här streckdragna verkligen, till varandra. Här,
olika storlekar och typsnitter och olika modeller för att liksom källhänvisningar. Det är liksom länkar till GeoCities och Alta Vista liksom. Det är verkligen, någon har lagt 30 år på att samla ihop liksom länkar till helt, det är ju forskning eller något, utan bara så andra människor som sitter och konspirationsteorier om varför det är då farligt med en elledning.
Precis.
Som går genom det
alltså,
liksom. Eller wifi eller mobiltelefoni och så.
Ja. Exakt. Och samma personer har då såna här hemsidor med typ giffar, så dansande skelett och grejer, blinkande bokstäver. Men den här Gläntan då, de arbetar efter den här Reggio Emilia-filosofin som jag nämnde. Och Reggio Emilia grundades av Loris Malaguzzi, som hon var en italiensk förskolelärare och barnpsykolog. Och hon ville då säkerställa att inga nya fascistiska eller antidemokratiska rörelser skulle växa fram efter andra världskriget. Och vad hon gjorde då var att hon och de andra som sysslar med det här, de riktade in sig på barnen. Alltså, de pratade om att man ville vaccinera varje ny generation mot antidemokratiska rörelser. Och en bärande del i den här filosofin är att barnen anses ha en massa potential som liksom kvävs genom åren. Alltså man pratar om att barnen har 100 språk, men 99 av språken utplånas med åren. Och ambitionen då med Reggio Emilia-pedagogiken är snarare att uppmuntra barnens olika uttryckssätt. Så man serverar inte barnen med färdiga svar, utan låter dem utvecklas. Och ett exempel på det då, det är nu jag kommit till den här leksaksgrejen. Ett exempel är att man ofta har leksaker som inte är färdiga att använda. Alltså om man tänker sig en leksaksbil så är den liksom användningsområdet ganska givet. Man ska rulla bilen liksom. Mm. Men inom Reggio Emilia så kan de använda typ, ja men kanske lera eller någonting, eller liksom sådär som ska trigga barnets kreativitet. Eller jag vet inte om det är just lera de använder, men alltså det är just att det är ofärdiga leksaker som ska liksom trigga kreativiteten. Det var det som fick mig att tänka på det. Och jag tänker att det ska bli spännande att följa den här gläntan nu. Alltså om barnen då, alltså så, de är ju vana vid att liksom utveckla sina egna lekar och sådär. Så liksom man ger dem halvfärdiga leksaker och så. När den här jävla galenpannan har plockat bort wifi och sådär, kommer de bygga sin egen router då? Eller sådär, utveckla 5G bara för att liksom göra revolt mot den här Amish-gubben.
Men samtidigt, ändå skön grej.
Alltså,
han gör ju det av fel anledning. Det här är lite som kristendomen. Mm. Den gör bra grejer, men av helt fel anledning. Det är liksom, det är ju alldeles uppenbart att barnen, det är inte så himla bra för barn att bli dopaminkickade av liksom av paddor och telefoner hela tiden.
Nej.
Och det skadar deras, det finns ju forskning på det här också, som skadar deras konstruktionsförmåga och massor av såna här saker.
Mm.
Och
men det har typ varje förskola i landet insett. Det är inte så att man bara, här har du din padda och så ses vi om 5 timmar när mamma och pappa kommer hämta dig.
Ja.
Det behövs inte att man tar bort wifi i varje mobiltelefon. Nej,
men nu blir det så. Det är samma sak. Så även om någon smugglar med sig sin telefon eller wifi till förskolan så kan de inte använda den. För det. Man har slaktat uppkopplingen. Nästa är ju att ha jammers.
Vad är det?
Det är steg nummer 2.
Jaha, som jag slår ut elen.
Slår ut signalen.
Ja, alltså amerikanska så att, försvaret.
Exakt, så att folk inte ens får en koppling om de skulle smuggla med sig. Det hade varit bra.
Det har sprängts och skjutits en del senaste tiden.
Ja, du pratar om vår egen lilla Ramallah, Malmö.
Exakt. Jag tror att de är uppe i 19 sprängningar i år.
Det är fan bra. Det är bättre än Ramallah, faktiskt.
Alltså, försöker de slå någon slags rekord där nere? Alltså, det är helt sinnessjukt. Jag tänker, när man läser om det här grova våldet som liksom sker runt om i landet, då blir jag glad när jag också får läsa om framgångsrika polisinsatser.
Mm.
Och då tänker jag exempelvis på polisen i Malmö. De ska bara ha cred för insatsen mot den här bombmannen på centralstationen.
Mm.
Alltså, för de som inte, mot förmodan då, de som inte har tagit del av det, så var det ju någon våldsam person som ska ha sagt att han skulle spränga hela centrala Malmö typ. Han hade några väskor med sig ner på centralstationen. Och då sköt polisen honom i benet och lyckades på så sätt ta kontroll över den här situationen utan att någon behövde stryka med. Och det skulle jag ändå säga, det måste ju ses som en framgångsrik insats, oavsett vad vänstertwittrare tycker om att en polis har avlossat sitt vapen. Liksom.
Ja, vänstertwittrare var väldigt upprörd över att polisen har avtryckt. Det kan jag
ja. Ja, och det kan de ju förvara. Liksom. Men det här är ändå en job well done, tycker jag.
Men faktum är att det var mer komplext än så. För de sköt ju honom i benen när han vägrade. Och sen så vägrar han lägga sig ner.
Mm, jag vet.
Och tacklar ner honom.
Ja.
Det är fan, det är kyla alltså.
Ja, visst. Visst. Ja, men verkligen, det är...
Men strategin i England, vet, när man tror att någon har en självmordsbombare exempelvis, är att någon hoppar och kramar personen, medan den andra kommer med en pistol och skjuter honom i ansiktet från nära håll.
Ja, okej. Okay. För att han inte ska kunna trycka på någon slags knapp. Typ.
Man ska sikta på hjärnstammen eller vad det är. Liksom.
Ja.
Det är ganska sjukt.
Ja.
Men det gjorde man inte. Man tacklade honom.
Ja, men jag förstår strategin nu om läget är skarpt. Liksom.
Ja, alltså det är tunnelbanan man har den strategin.
Ja.
Liksom.
Ja. Men sen så läste jag på Facebook om en annan polisinsats.
Mm.
Det var polisen i norra Stockholm som gick ut och på sociala medier. Då, eller på, ja, det var just på Facebook med bild och text. Och texten löd: århundradets vapenbeslag. I en husrannsakan i en villa så tog vi 99 vapen i beslag. Vi får hantera det som ett brott mot vapenlagen tills utredningen visar något annat. Och så långt så känns det ju bra. Alltså så här, skönt att nästan 100 vapen som hade kunnat hamna på gatan istället beslagtogs av polisen. Och då kan man ju tänka sig att något liv har räddats eller att någon har sluppit bli rånad under vapenhot eller sådär. Men så läser man vidare och då skriver polisen så här: De flesta är antika mynningsladdade svartkrutsgevär och sannolikt licensfria. Men det får våra vapenexperter titta närmare på. Så vad polisen gjort är att konka 100 såna här Kalle Anka-puffror från någon jävla entusiast liksom. Alltså skjutvapen
de,
som har...
De har måste ha raidat en herrgård.
Liksom. Ja.
Plockat ner dem från väggarna.
Ja. Det som är grejen då, alltså så här, om skjutvapen som har tillverkats innan 1890 och som inte är avsedda för gastäta enhetspatroner, de är undantagna från vapenlagens bestämmelser. Så, och det här undantaget, det tar främst sikte då på mynningsladdare, alltså där du laddar framifrån. Mm. Och jag hajar om polisen inte på rak arm kan säga liksom angående 99-vapen när de är tillverkade och sådär. Jag förstår det.
Man kan se om de är patronladdade eller inte väl?
Ja, säkerligen. Men om man inte har det vana ögat, fine.
De har ju pistoler
jag
på sig!
Jag vet, men det jag menar är så här, det de gör är att gå steget längre. De går ut på sociala medier och skryter. Ja. Och lägger upp en jävla bild och börjar prata om så här, är det här det största vapenbeslaget för århundradet? Alltså, det handlar om samlarobjekt. Alltså tänk liksom vilken kontext vi befinner oss i, ja. När 19 jävla sprängningar har skett i Malmö. Folk skjuter varandra döds i orten liksom på daglig basis. Och så tycker de så här, ja, men det här var job well done. Nu har vi liksom gjort en jävla entusiast i Täby förbannad liksom. Henrik Sundström, vet du vem det är, ja. Från Moderaterna. Han hade en jävligt rolig kommentar om det här. Han skrev på Facebook: påminner inte så lite om när en tvååring fyllt brödrosten med Nutella och sen vill ha beröm för sitt arbete.
Men alltså, jag märker det. Och du vet att jag är pro-cop.
Ja, ja, självklart.
Det är ingen som kan ifrågasätta hur mycket pro-cop jag är.
Nej, men så är
men
det.
Men ibland så är den här myndigheten ett gäng jävla idioter. Jag måste bara säga, alltså ibland är det helt sjukt hur mycket inkompetens det kan liksom flyta uppåt i den myndigheten. Särskilt med tanke på hur viktigt uppdraget är. Och jag ser inte att det är unikt för polisen, för fan så är det överallt. Men man har ju en extrem respekt för polisen.
Det är klart.
Och det är därför det blir lite chockartat att se det. Så till exempel, och det här var ju så här, jag hade en diskussion med en polis jag respekterar oerhört mycket.
Mm.
Men personen i fråga har ingen aning om vad den pratar om. Vi pratar om narkotika exempelvis. Så det, vi kommer ha, det här är ju planerat då till nästa då termin, kommer ett helt avsnitt om då narkotika. Och vi har några spännande gäster vi har blivit tipsade om också. Det ska vi styra upp. Men vi pratar om svensk narkotikalagstiftning och polisens metoder för att göra det. Och han tyckte så här, ja men om vi satsade på tullen. Och då försökte jag få honom att så här, bara räkna på det. Och då bara så här många ton cannabis konsumeras det i Sverige. Om tullen, de tar ungefär mellan 300 till 600 kilo om året. Det är alltså en promille. Även om tullen ökar sin effektivitet och sin satsning med 1000%, så kommer det vara 1% av mängden cannabis. Det kommer knappt påverka priset. Ni måste börja räkna på det här.
Mm.
Ni måste börja räkna. Och då säger men nej, vi märker på gatan när vi tar ett stort beslag, då märker vi att det blir skillnad där ute. But that's not the answer.
Finns inte en chans.
Det är ju inte en chans. Alltså, när man tog ett rekordbeslag, när polisen gjorde rekordbeslag i Malmö, man tog riktigt mycket, det var typ 100 kilo eller något man tog på ett beslag. Det gjorde noll skillnad för marknaden. Och jag märker det hos poliser ibland att det är... Jag förstår den här viljan att akademisera yrket. För man tror att det är lösningen. Liksom. Men jag tror inte det är den korrekta lösningen. Utan då är det bättre att akademisera ledningen, exempelvis. Istället för att akademisera hela yrket. Men man märker någon form av amatörskap, både i många av de här poliserna som får komma och hålla de här PowerPoint-presentationerna, men också välja strategier kring hur man ska arbeta med olika frågor. Det finns en extremt stark amatörskap i det. Och där tycker jag en som en polisforskare man ska lyssna på heter Amir Rostami. Och han har ju han som släppte den här rapporten för inte så länge sedan, då han beräknade att om det är runt 15 000 extremister och brottsaktiva, den organiserade brottsligheten i Sverige. Då han hade räknat ihop firmerna och vad heter det, gängen och jihadisterna och allt sånt där, och motorcykelgängen och så. Men han skrev en forskningsrapport för väldigt länge sedan där han berättade om att om du sätter åt gängen så ska du inte de facto, så här, sure, det är bra med poliser, men du måste också ha företagsekonomer anställda.
Mm.
För att ta reda på var är det du slår så du gör som mest ekonomisk skada för dem. För att kunna plocka ihop deras verksamhet. Precis. Vad är för insatser du kan göra för att hindra till exempel tvättningen av pengar och skapa mer kostnader så att det blir mindre lönsamt att bedriva verksamheten.
Nämna då framåt svartkrutsvapen, att man ska slå sikta in sig på så här mynningsladdade svartkrutsvapen.
Och det här är ja exakt, det här är, och det här är så himla märkligt, så vi har en så här.
Nej, men vi märker nu att skjutningen har blivit färre i orten efter det här rekordtidslaget.
Ja, jag fattar inte. Jag fattar inte resonemanget. Och det sjuka var att de bara, nej, vi ska ta varsamt hand om det här. Och sen när de hade lagt upp bilden, vilket var också sjukt u-landsvibb. Du vet i u-länder när de gör en drugbust, då ska de liksom, alla pengar och vapen ska ställas ut vid ett bord och polischefen ska stå där bredvid alla poliser och ska ta en gruppfoto framför journalister. Då är den vibben man, de hade lagt ut alla
blir,
de här.
Och sen blir chefen, polischefen justitieminister efter det fotot.
Exakt. Men det de hade gjort är att de hade ju lagt de här fina gamla lackade vapen, alltså så här, betsade fina vapen, bara på det här hårda betonggolvet. Så de har ju repat sönder de här antika vapnen redan liksom. Och det är bara, man blir så bara jävla lack på det.
Mm.
Det var allt för det här året.
Ja, jävlar.
Ja, vi har ju års, vi räknar ju året i och för sig till sommaren. Vad heter det när det är det här terminen?
Nej. Ja,
heter det året?
Säsongen.
Säsongen,
ja.
Så heter det. Det var allt för den här säsongen.
Snyggt.
Ja, tack.
Nailed it.
Nailed it! Men vi kommer tillbaka.
Absolut.
Vi har inget datum än, men vi är strax tillbaka.
Ja.
När vi är tillbaka från våra olika semestrar och sånt. Vad ska du göra i sommar?
Till att bli farsa.
Ja, just det. Vad tråkigt för dig. Jag ska till Japan.
Ja, det kommer bli fett.
Ja, det kommer bli fett.
Ja. Du drar väl typ snart? Du drar om en vecka eller?
Exakt.
Ja.
Jag firar midsommar i Japan.
Just det. Mm. Kanske mer än polare till mig.
Ja, just det. Mm. Det kommer bli kul. Men, så du ska bli pappa?
Mm, det är planen.
Det är planen. Ja, får vi hålla tummarna.
Yes.
Men, vi har alla våra fantastiska patrons att tacka för alla de här avsnitten.
Ja.
Och alla ni nya sommarlyssnare som tycker om det vi gör och vill stötta oss, gå in på patreon.com/godton. Och det är $1 kan man lägga.
Ja.
$1 för att stötta oss. Och det betyder jättemycket.
Det gör det verkligen.
Och då får man tillgång till vår hemliga Facebookgrupp. Och ni som har rätt till att få vår hemliga Facebookgrupp, hör av er till oss om ni inte har fått er inbjudan än. Så skickar vi ut en ny inbjudan. Och det gör ni på Patreon. I deras, det finns ett DM-system där. Där man kan DM oss. Annars så har vi Henrik.
Mm.
Henrik har önskat sig en shoutout. Och han har önskat sig att du ska, ja, jag har berättat vad han har önskat sig. Han vill bli tackad av dig. Han vill inte bli tackad av dig specifikt. Han vill bli tackad av dig som Göran Persson.
Men jag tror till och med att hans shoutout-text är en blinkning till det här Elina Eksvärd-avsnittet.
Är det så?
Ja. Om du läser vad han skrev.
Ja.
Läs precis vad han skrev.
Tackar dig för din... Ja, mm.
Nej, läs hela hans text.
Hur stor är chansen att du... Ja. Han psykade mig. Han skrev så här. Jag har ju min custom shoutout kvar. Hur stor är chansen att du kan få Per att säga? Ja, han körde... Eller i Eksvärd.
Och det funkade ju.
Helvete! För ja, i tjej hade jag aldrig erkänt att det inte skulle funka på mig. Det var du som sa att det inte skulle funka på dig.
Ja, nej men precis. Men du, ja. Så han använde Elin Eksvärds retoriska grepp för att få omgivningen att göra som man vill.
Men är det inte en glinkling ett annat avsnitt där jag har berättat om Göran Persson? Då han ju just går fram till en partikollega och säger den här linen efter en hård debatt, samtidigt som han petar in sitt finger i magen på en lite smått överväktiga magen, trycker han in sitt finger i magen och sen droppar han den här linen.
Ja.
Och men före så tycker jag, före du droppar den här, jag vill att det ska vara avslutningen, så vill jag säga tack så himla mycket till alla våra patreons, till alla våra lyssnare, till alla er som delar och kommenterar. Det uppskattas otroligt mycket och det är så himla roligt. Och det är så himla roligt att göra den här podden. Och fan, nu har vi överlevt jävligt länge, så det betyder att den kommer att överleva för evigt nu.
Oh, jävlar,
det finns väl en sån här valley of death när det kommer till poddar. Och så dör de efter några månader. Men nu har vi liksom, vi har kommit över det.
Ja, okej. Vi har vandrat igenom öknen.
Exakt. Och nu är vi där. Nu är det här en permanent del av vår vardag.
Fint. Mm.
Så, Per, Henrik förtjänar sin shoutout.
Ja, god ton. Tackar dig för din insats.